Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Pod Royal, Svensk Damtidnings kungliga podcast. Med mig, Johanna Leijon, och min kollega Liv Sander. Det är det andra avsnittet, kan man väl säga, eller andra episoden av Pod Royal. Eller Royal, får man också säga om man vill. Vi säger Royal. Vi tvistar lite om stavningen, huruvida det ska vara ett E på slutet eller inte. Men nu heter den utan E, för det är snyggare. Men ja, man får göra som man vill, helt enkelt, med uttalet. Hej Liv.
Hej Johanna. Ska vi prata om kärlek idag?
Idag ska vi prata om kärlek och kunglig kärlek.
Och kungliga relationer. Det här är ju vårt favoritsamtalsämne.
Ja!
Vi älskar ju att prata om kärlek och relationer.
Ja, jag har till och med döpt min son till kärlek. Eller, det var ju en människa som trodde att han hette Love.
Oj.
På riktigt alltså. Alltså, men som hade bara läst i skrift.
Men Love är ju sånt etablerat namn.
Ja, men hon kanske var lite mer internationell.
Ja. Ja, men kärlek. Jag tänker att det finns två typer av kärlek.
Mm.
Det finns olycklig kärlek och så finns det lycklig kärlek.
Ja, precis. Vi har valt i det här programmet har vi valt att göra den uppdelningen i alla fall.
Mm.
Och det är ju så.
I livet också.
Ja.
Mm. Och den olyckliga kärleken är ju lite roligare att uppehålla sig vid. Mm. Så att vi börjar där, tycker jag.
Ja, inte så kul att vara med om på riktigt, men göttigare att snacka om.
När det gäller andra, och framförallt andra människor som är på långt avstånd.
Mm.
Och då tänker jag att vi börjar med det kungliga äktenskap, eller den kungliga relation som är mest förknippad med olycklig kärlek. Mm. Nämligen den mellan prins Charles och Lady Diana Spencer.
Ja, prinsessan Diana.
Prinsessan Diana. Mm. De gifte sig 1981. Hon var 19 år. Han var 31, skulle snart bli 32.
Mm.
Hon var ung, hon var oskuld. Hon kom från aristokratin. Hon var liksom den bästa tänkbara bruden på papper.
Mm.
Och ändå blev det här äktenskapet så olyckligt.
Ja, det blev pannkaka av allting, skulle man kunna säga.
Mm.
Det redan när de förlovade sig så kunde man ju ana att, men vad händer nu? Står det verkligen rätt till? För det är i den här förlovningsvideon som finns på YouTube bland annat, så får Diana och Charles, då nyförlovade, frågan I suppose you're in love, och hon svarar rådnande of course, lite blygt sådär. Och vad säger Charles?
Han säger whatever in love means.
Ja.
Alltså vad nu förälskad betyder.
Ja, precis. Han är helt liksom, hon svarar såklart och han svarar jaha, vad nu kärlek är. Liksom.
Han kan inte ens ljuga och säga att han är förälskad i henne. Så
nej.
Okär är han i Diana.
Mm.
Det är plågsamt att tänka
det
på.
Det är så hemskt. Jag tycker så synd om Diana. Det är verkligen fruktansvärt det här alltså.
Och det är väl också liksom kärnan i deras olycka, är väl att de var helt olika kära i varandra.
Precis.
Hon var enormt förälskad i honom. Han var i sin tur enormt förälskad i Camilla Parker Bowles, som han numera är gift med.
Precis.
Och
de hade haft en fling back in the days.
De träffades ju 1970.
Mm.
Och han var jätteförälskad i henne, men hon ansågs inte som en lämplig brud åt prins Charles. Hon var liksom inget prinsessämne. Hon var väl säkert för högljudd eller för bestämd eller någonting.
Mm, ja, precis.
Hon gillar ju liksom friluftsliv och sådär. Beskrevs alltid som att hon hade gummistövlar på sig. Hon hade ju ett finger med i spelet när Charles träffade Diana. För att hon liksom knuffade fram Diana lite som en potentiell brud.
Mm, för att när Charles åkte in och gjorde militärtjänst så gjorde de slut helt enkelt. Eller deras relation rann ut i sanden och hon gifte sig med en annan.
Mm.
Ja, när han kom tillbaka så var hon helt enkelt gift. Och han blev jätteledsen. Han hade väl på något vis trott att men hon kommer finnas kvar och vi kommer fixa det här på något vis. Men så blev det ju inte. Och han sa ju till någon att ja, någon gång kommer den här tomheten i mig kanske försvinna. Den han kände i och med att hon var gift med en annan. Och han tvingades då välja om.
Så sorgligt.
Ja, och valde ju då någon som sagt var väldigt bra på papper.
Men de gifte sig då i St. Paul's Cathedral. Det var ett gigantiskt bröllop.
Och gigantisk brudklänning även.
Ja, allt var stort.
8 meter släp och ja.
Helt sjukt. Men en ikonisk brudklänning idag.
Ja, fantastisk på alla sätt.
Nej, men då enligt en biografi som jag har läst, eller en bok som heter Kungliga älskarinnor. Vi kan lägga ut lite lästipsen på våra bloggar så ni kan se vad vi har för källa på det här.
Ja.
Då sa tydligen prins Charles innan han skulle gifta sig, precis innan, så sa han till en medhjälpare, till någon som jobbade med honom. Jag begår ett enormt jävla misstag. Mm. Citat.
Mm.
Ja, Charles. Ja. Det var ett stort misstag att gifta sig med en 19-åring när man själv är 30 plus.
Precis.
Som har en helt annan förväntning på det kommande livet.
Ja, precis. Speciellt en 19-åring som man inte är kär i.
Mm. Och som dessutom sen blev lite kastad till vargarna i och med att intresset för Diana blev enormt på en gång.
Mm.
Och eftersom att han inte verkar ha haft några sympatier med henne. Hon kom ju själv från ett skilsmässohem. Hon hade problem med sig själv. Hon har ju berättat om att hon hade bulimi i perioder.
Mm. Mm.
Hon fick någon slags depression efter att hon fick sitt första barn. Hon var ju lite skör.
Mm.
Vilket jag kan förstå att man blir om man plötsligt hamnar i blickfånget. Gifter sig med en man som inte älskar en. Och sen förväntas reda ut det där på något sätt.
Ja, men precis. Och förväntas vara stark och härlig och glad. Trots att ens make uppenbarligen inte alls hyser några humma känslor för en.
Och det är ju också en sån plågsam sak med kärlek. När det blir någon som har övertaget.
Mm.
För det är så plågsamt för den som inte har övertaget.
Mm.
Och Diana verkar ha kämpat med näbbar och klor för att få någon slags grepp om Charles.
Ja, men, jag tror...
men hon lyckades liksom aldrig.
Nej, men precis. Och jag tror att det på något vis också gjorde henne liksom desperat och liksom, ja, men lite galen liksom att hon aldrig fick någon reaktion från honom.
Mm.
Och sen så gick det ju som det gick. Mm. De gick ju skilda vägar i början av 90-talet. Och hon, det var ju en ganska smutsig skilsmässa får man säga. Hon gick ut i pressen och berättade att deras relation hade varit för crowded. För de hade varit 3 i den istället för 2. Trots att hon själv faktiskt hade haft en affär också. Mm. För Charles knöt ju banden med Camilla igen senare.
Mm. Nästan på en gång, jag förstår, efter de kom hem från sin bröllopsresa.
Ja, då började han träffa henne igen och ja, de inledde en romans som senare avslöjades då den fångades på band.
Mm, och är man intresserad av att veta vad som sades ordagrant kan man googla The Camilla Tapes. Så får man en utskrift av ett samtal mellan prins Charles och Camilla när han fortfarande är gift med Diana. Där de liksom uppvaktar varandra kan man säga, ganska detaljerat, ja, beskriver om vad de vill göra med varandra. Bland annat så vill ju Charles vara Camillas tampong.
Ja, och inte bara en tampong utan ett helt paket. Tampax. Ja, det tar nästan till en ny nivå det här samtalet. Det är verkligen, alltså man blir generad när man läser det.
Mm.
Det blir man.
Men jag tänker att Charles och Diana kanske hade kunnat ha ett annat typ av äktenskap om de bara hade gått in med samma förväntningar i sitt äktenskap.
Mm.
Till exempel förväntningar att vi har ett resonemangsäktenskap.
Mm.
Att vi är gifta på papper och vi lever kanske samma hem men i olika delar. Och vi delar vårt jobb och vi delar våra barn.
Mm.
Och sen har vi skilda liv.
Mm.
Men det var ju kanske mer det som Charles sökte hos Diana.
Precis.
Alltså en lämplig partner på jobbet.
Mm,
medan Diana mer sökte kanske sitt livs kärlek. Att bli uppvaktad, att få romantik.
Mm, mm.
Och därför blev det så olyckligt. För resonemangsäktenskap är ju ingenting ovanligt i den kungliga historien.
Nej, exakt.
Framförallt bakåt.
Nej, men precis. Och ett sånt resonemangsäktenskap är ju kung Juan Carlos och drottning Sofia av Spanien.
Mm.
De var inte alls kära när de träffades, så det sa inte alls klick mellan dem, men de gillade vad de såg så att säga och kände att nej, men det här kan vi jobba på, det här kan bli något, vi kan skapa en familj tillsammans och vi kan trivas ihop.
Och hon var ju då prinsessa av Grekland.
Exakt.
När de träffades.
Precis.
Det var ett klassiskt sånt gammalt prins möter prinsessa bröllop.
Ja, men precis. Nu är det två kungahus som ska sammanföras här och det ska vara jättehärligt. Och det var ju bra ett tag, vad jag förstår. Men det är väl också att när man lever tillsammans så måste man ha ömsesidig respekt. Och det hade väl inte direkt Juan Carlos. Han har ju varit notoriskt otrogen.
Mm.
Och jag tror att även om de så att säga resonerade sig fram att ämen, vi ska vara ihop trots att vi kanske inte är superkär i varandra, så tror jag att Sofia ändå har lidit väldigt mycket av att Juan Carlos har verkligen haft konstanta romanser med andra.
Mm.
Det släpptes ju en så kallad skandalbok för några år sedan om det. Om deras äktenskap och hur olyckligt det ska vara. Och att de inte har sovit i samma säng på åratal och så vidare. Men jag skulle säga att de känns lite gladare nu.
Mm.
På ålderns höst, eller vad man ska kalla det. Kung Juan Carlos har ju varit lite skrupplig de senaste åren. Och råkat ut för lite olyckor och legat på sjukhus. Och
opererat knäna.
Opererat knäna, precis. Och nu när man ser dem tillsammans så tycker jag de ser gladare ut än på länge. Men det är kanske för att hon har börjat vårda honom.
Ja. Ja, och hon kanske börjar få sympatier för honom. Mm. Just det, som att han har blivit lite ansatt i medierna. Att hon tycker att det är orättfärdigt på något sätt.
Mm.
Och nu måste hon steppa in. Och
ja.
Det känns som en klassisk kvinnoroll.
Ja, men precis.
Att ta det partiet ändå.
Mm, mm.
Om vi tittar liksom ett annat förstedöme är det här i och för sig, men längs Medelhavet så är det ju Monaco.
Ja, precis.
Den familjen.
Ja.
Deras kärleksliv.
Ja,
det är rörigt alltså.
Det har inte gått superbra. Och ett sånt äktenskap som de är gifta, men de lever inte alls ihop. De har helt skilda liv idag. Det är ju prinsessan Carolina Monaco och Ernst August av Hannover. De gifte sig och prinsessan Caroline var 42 år. Hon var gravid redan med prinsessan Alexandra. De var kära från början och sas vara ihop, för de älskade att festa ihop. Men sen barkade väl Ernst August festande iväg och Caroline kände att men herregud, vad är det här? Jag kan inte hålla jämna steg med den här människan som får och slåss med folk och kissar på världsutställningar och allt vad det är. Uppe i rätten i tid och otid. Och för några år sedan så ryktades ju faktiskt om att de skulle skilja sig. Att Caroline hade fått ja från sin bror, först Albert, att nu är det helt okej om du skiljer dig. Men så blev det inte. Men de har ju inte synts på bild på superlänge, de här två. Och de lever ju som skilda, trots att de inte är det på pappret.
Och hon verkar ju leva ett väldigt glatt liv på sin yacht utanför Sardiniens kust.
Ja, exakt.
Utan honom.
Precis.
Hon har blivit farmor, mormor.
Ja, och hon klarar sig bra utan den här personen som har problem med bukspottskörteln av allt drickande och så vidare.
Hennes bror, först Albert, är ju, tillhör väl kanske, antagligen, den kategorin människor som inte trivs så bra i ett förhållande.
Nej.
Han har ju haft ganska många relationer.
Ja, alltså det
känns... Korta och lite längre.
Ja, och massvis med superkorta.
Ja. Han var ju Playboy-prinsen.
Exakt.
Fram tills för några år sedan.
Och har två utomäktenskapliga barn också.
Mm. Som aldrig kan ärva tronen.
Nej.
Furstendömet Monaco. Han måste ha en tronarvinge i sitt äktenskap med förstinnan Charlene.
Ja, precis.
Men det ser mörkt ut.
Ja, han var ju länge singel, men sen så tvingades han väl mer eller mindre in i äktenskapet, kan man säga. Eller han kände att nej, men nu är det dags, nu måste jag slå slag i saken.
Mm.
Och då vill jag göra det med Charlene Whitstock, OS-simmerskan från Sydafrika.
Också en kvinna som på papper ser extremt bra ut. Alltså hon är sportig, hon är sval, hon är smart, hon är vacker.
Ja.
Men de verkar ha noll utbyte av varandra.
Ja, alltså det känns som att de lever också skilda liv. Liksom. De har ingen lust att åka på semester ihop, utan de vill vara på olika håll.
För några veckor sedan så hade vi faktiskt bilder i Svensk Damtidning när hon, Charlene, så vänslades med några andra äldre herrar på en båt. Det såg väldigt härligt ut. Och det är kanske den uppgörelsen de har. Att de representerar ihop, de har sina officiella åtaganden ihop och sen så får de ha semester och då får de göra vad de vill.
Ja, fast den verkar ju ändå som att de försöker upprätthålla någon slags fasad att de är kära i varandra. Så det ryktades ju att precis innan bröllopet så försökte hon fly för att hon hade fått kalla fötter och hon klarade inte av det här. Men det har de ju dementerat och sagt att nej, vi är så kära. Men jag vet inte, jag tycker man anar, alltså det är något konstigt där.
Anar du att det blir så att det blir skilsmässa? Eller tror du det? Tror du att de kommer?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tror att de kommer fortsätta med den här resten av sina liv.
Alltså jag vet inte. Jag undrar hur det blir med barn. Om de kommer få barn eller inte. Det ryktas ju att det finns någon slags tidsbegränsning där. Om de inte har fått barn inom 5 år så behöver de inte vara gifta längre. Men ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt att säga där alltså.
Mm. Kungliga skilsmässor är inte jättevanliga.
Nej.
De sker ju mest i England.
Ja.
Där faktiskt 3 av drottning Elizabeths 4 barn har skilt sig.
Precis.
Men där, några som har skilt sig där är ju prins Andrew och Fergie, alltså Sarah Ferguson.
Mm.
De verkar ha exceptionellt bra relation efter sin skilsmässa. De hade det ju dåligt när de var gifta.
Mm.
Och de sökte båda spänning utanför äktenskapet. Hon fotades med någon, med sin
ekonomiska rådgivare.
Som slickade på hennes tår eller något sånt där.
Ja, exakt. Och den här bilden gjorde ju att drottning Elizabeth blev så fruktansvärt upprörd. Så hon är fortfarande upprörd på Fergie.
Ja, hon är väl liksom lite personen hon grata i hovet.
Ja, exakt.
Men de har ju en väldigt bra relation. De bor ihop, de uppfostrar sina barn ihop. De har ju bott på Sandringham tillsammans i perioder. Mm. Verkar ha det jättebra. Så det kanske var det bästa som kunde hända till deras relation, att de gick skilda vägar.
Ja, men det, de verkar ha det bättre nu som skilda än de verkade ha det när de var gifta.
Mm. Genom tiderna så har ju kungliga relationer, kungliga förhållanden liksom alltid granskats. Eller satt sig under lupp, och det har alltid varit väldigt omskrivet och folk blir väldigt intresserade kring som kunglig kärlek. Och min teori är att det finns lite sprängstoff i det, för att fram tills de moderna monarkierna idag så har det ju alltid varit, kritiken har alltid varit så här: är det en värdig kvinna eller är det en ovärdig kvinna?
Mm.
Och det är ju så att en kunglig relation eller en relation mellan en kunglig och en icke-kunglig kan ju potentiellt liksom sätta monarkin i gungning. Till exempel i England när kung Edward abdikerade för att han ville gifta sig med Wallis Simpson, som då var frånskild två gånger. Och det där kommer ju upp lite då och då, den här diskussionen, är det en ovärdig kvinna?
Exakt.
Till exempel i Norge, där både drottning Sonja och kronprinsessan Mette-Marit har blivit ifrågasatta som ovärdiga kvinnor på grund av deras enkla bakgrund. Eller deras, i Mette-Marits fall, vilda levande. Och då att hon ska ha varit ensamstående mor, som ska, då ska ha varit en försvårande omständighet.
Ja, men exakt.
Men det är ju två av Europas lyckligaste äktenskap, eller hur?
Ja, men precis. Och de har ju verkligen fått kämpa. Alltså, drottning Sonja och kung Harald fick ju kämpa i över 10 år för sin kärlek. Hon var ju ute i kylan och kung Olav vägrade ju acceptera henne som sin sons flickvän.
Mm.
De var ju nära att ge upp flera gånger men hittade tillbaka till varandra. Och när de väl fick gifta sig så var det ju så otroligt efterlängtat.
Mm. Det här var ju på 60-talet i Norge och jag har läst att Sonja fick alltså inte ens vistas på kungliga residens. Hon var liksom helt, hon var portad.
Det är helt sjukt.
Och ändå så ville Harald så förtvivlat gärna gifta sig med just henne.
Ja, hon var liksom den för honom.
Och 1968 så fick de väl förlova sig.
Mm, äntligen.
Mm. Och sen fick de Håkan. Och då i slutet av 90-talet... Mm. När han då var liksom 25-26. Då var han på musikfestival och träffade en gravid Mette-Marit Chesham Høiby.
Exakt.
Sen så åkte han till universitetet Berkeley i USA. Och det här har han berättat om själv i en dokumentär med NRK förra året. Att när han kom tillbaka till Norge, då hade han liksom lite progressiva tankar. Han kändes lite radikal. Han liksom var i framåtrörelse.
Han ville förändra liksom...
Han ville gå sin egen väg.
Ja, ja.
Och då träffade han Mette-Marit igen. Och blev upp över öronen förälskad i henne.
Precis, då hade hon fått Marius. Och hon var frånskild.
Mm. Jobbade som servitris.
Ja, exakt.
Och det här blev ju såna rubriker.
Ja, för de inledde ju en romans. Och Håkan var ju så otroligt kär. Men hon hade ju ett brokigt förflutet. Hon var ju inte bara frånskild och ensamstående mamma. Utan hon hade ju också levt ganska vilt.
Mm. Hon hade festat i hauskretsar.
Mm.
Hon hade ett ex som hade suttit inne för narkotikainnehav.
Hon hade en pappa som var...
skandaljournalist.
Exakt. Sen, som senare gifte sig med en strippa.
Ja. Och allt det här vände sig mot henne. Men de var ju 28 när de träffades.
Mm.
Och är man 28 har man ju levt ett liv.
Ja.
Till skillnad från då Diana som var 19. Precis. När man är 19 har man ju inte hunnit göra sådana saker.
Nej, men ingenting oftast. I princip. Mm.
Men Håkon lyckades ju verkligen parera det där på ett bra sätt. För det första så fick han ju stöd av sina föräldrar. Det hade drottning Sonja berättat i en bok som vi kan tipsa om i vår blogg sen.
Mm.
Att just hon, det var viktigt för henne och Harald att ta ställning för Mette-Marit och visa att hon var välkommen i familjen. För de hade ju själva upplevt hur det var att inte bli välkomna.
Precis, jag för mig att Sonja till och med har sagt, eller om det var Harald som... När Mette-Marit hade berättat det här som bestod av hennes liksom brokiga bakgrund så sa de till varandra att var det inte värre? Liksom.
Mm.
De tyckte inte det var så farligt, det här som...
Och det är egentligen inte heller idag när man ser tillbaka.
Nej, men då men var ju sådana rubriker. Mm, verkligen.
Och sen så hade Håkan först en intervju, en öppen hjärtig intervju där han sa...
Ja, precis.
Ja, jag har en käresta.
Ja, han bestämde ju sig för att liksom jobba med media liksom, och verkligen öppna upp och säga att men nu är det så här, jag är kär i Mette-Marit, hon är kär i mig, vi vill vara med varandra trots hennes historia och allting. Eller tack vare hennes historia, jag vet inte.
Ja, så kan man också säga.
Ja.
Och sen hade de ett gemensamt pressmöte vid förlovningen.
Mm.
Där Mette-Marit då mer eller mindre fick göra publik avbön på något sätt.
Ja, exakt. Hon grät lite och sådär. Och det, ja.
Men det väckte ju sympatierna för henne.
Ja, verkligen. Och nu är hon ju så enormt älskad.
Mm. Och deras äktenskap är väl väldigt lyckligt.
Ja. De verkar ha det fantastiskt härligt. De ser glada. Jag tycker de är några av de kungligheter som ser gladast ut.
De är också några av de kungligheterna som tar på varandra mest, förutom Victoria och Daniel. De är väldigt kärvänliga med varandra.
Ja, precis. Och på tal om Victoria och Daniel så är ju de också några som har fått kämpa för sin kärlek, kan man säga. Och om vi pratar om kvinnor som har setts, eller som inte ansetts vara fina nog, så är ju Daniel en sån som inte ansetts fin nog från början. Han, alltså Daniel och drottning Sonja är ju för övrigt väldigt nära varandra och väldigt sådär kärvänliga när de ses och kramas och småpratar och sådär. Jag tror att Sonja känner igen sig väldigt mycket i Daniel.
Mm. Man glömmer bort det idag, att han stod så långt utanför förut.
Mm. Mm. Hur liksom oaccepterad han faktiskt var.
Mm. Men tror du att han hade blivit mer accepterad om han som Mette-Marit hade haft ett barn i en annan relation eller hade haft något sånt? Jag tror kanske att det hade varit meriterande för honom.
Ja, jag tror det också. Tänk om, om Daniel hade haft en liten dotter som han hade varit ensamstående med.
Mm.
Alltså, man känner ju hur mycket sympati det hade växt. Liksom. Ja.
Men när det är Mette-Marit så anses det vara ett problem snarare än någonting som är härligt och meriterande.
Mm.
Drottning Silvia fick ju också stå i kulisserna ett tag.
Ja, så var det ju.
Fyra år
så var hon... Jag fick smugglas in på slottet och på sig peruk och allt vad det var.
Mm.
För att det inte skulle avslöjas att kungen hade skaffat en flamma.
Mm. Hon har ju också de är också ett par som kommer från två olika bakgrunder.
Mm. Och som är lyckliga.
Mm.
Det har ju varit lite omtumlande i det svenska kungahuset de senaste åren med...
Minst sagt.
Med...
Skandalböcker.
Ja, potentiella affärer med Camilla Henemark och så vidare. Mm. Men nu tycker jag att kungaparet verkar lyckligare än på länge.
Mm. De var ju väldigt, väldigt rara mot varandra när kungen firade 40 år på tronen här i september.
Mm.
Det märktes att de hade det väldigt bra ihop.
De har vänt blad. Och alltså, kungen har ju drottningen att tacka för så otroligt mycket.
Mm.
Utan drottningen skulle vi kanske inte ha någon monarki.
Då. Nej, hon kom ju verkligen in så här, stela svenska hovet. Det var Gustav V, Gustav VI. Så var det kungen, det var något stelt, det var liksom högtidligt, folk hovneg.
Mm.
Och så kom Silvia Renate Sommerlath in som en frisk vårvind. Hon var spontan, rolig, vacker.
Ja. Hade jättemycket humor.
Hon var ju faktiskt på Svensk Damtidnings första sida, så helt sjukt att hon var på varje omslag. Mm. I flera års tid.
Ja, verkligen.
Under 70-talet.
Mm.
För att det var sånt enormt sug att läsa om drottning Silvia.
Ja, det är det ju fortfarande.
Ja. Hon är en otroligt omtyckt kunglighet.
Ja.
Men det är ju ett betydelsefullt val man gör om man är kunglig och ska bli ihop med någon och bilda familj med någon. Eftersom att jobbet går i arv.
Mm.
Det är ju så monarkier funkar.
Ja, men precis. Det är ju så. Verkligen.
Och kungligheterna lever ju under lupp. Och allting blir ju då väldigt stort och bevakat.
Mm.
Och så därför, det är ju alltid ett viktigt val. Men det blir kanske viktigare i och med det. Att det alltid blir rubriker av den, det man väljer. Mm. Men jag tänker när jag var i Holland förra året när drottning Beatrix abdikerade efter 33 år som drottning, så sa ju hon i sitt sista tal att av alla hennes val så var det bästa beslutet hon någonsin tagit var ju att gifta sig med prins Klaus. Mm. Alltså Klaus von Amsberg.
Ja.
Det var hennes bästa beslut i livet.
Ja.
När hon summerade sin karriär och sin gärning och om sitt privata liv, så var det hennes bästa beslut.
Ja, fantastiskt tycker jag.
Mm, det är lite rörande.
Det är jätterörande. Och ja, men några andra av de äldre kungligheterna som verkar otroligt kära, det är ju drottning Elizabeth och prins Philip.
Mm.
Nu är de ju ganska, ganska gamla, får man väl ändå
hon säga. Fyllde 88 här i april.
Ja, precis. Och han är ännu äldre.
Mm.
Men de har ju faktiskt varit kära sedan hon var 13 år.
Ja, då de, det är
då de träffades sjukt för första gången. Och man kan ju... ja, alltså... Man är inte direkt förvånad. Han var ju en oerhört tjusig prins som ung, får man säga.
Ja, det var han.
Såg ut som Ryan Gosling.
Ungefär. Ja, googla Young Prince Philip. Ja. Det händer att vi gör det ganska ofta på redaktionen.
Ja, ja, då och då. Nej, men det, och sen så gifter de sig. Och det sägs att prins Philip har sagt att han tyckte att Elizabeth var jobbig i perioder, för att hon fick liksom aldrig nog av honom. Hon ville ständigt ligga med honom.
Är det nyckeln till deras lyckliga äktenskap?
Ja, kanske.
Den aldrig sinande lusten.
Ja, kanske. Personen.
Jag tror ju kanske att de kommer bli som Johnny Cash och June Carter Cash.
Mm.
De var ju kära och led ihop och jobbade ihop. Och sen så när hon dog så dog ju han bara några månader efter.
Mm.
Jag tror kanske att det kommer bli så nu också. Att ja, de, den typen av par, när det nu händer.
Mm, det känns troligt faktiskt. Att
de har levt så nära ihop, de delar gärningen ihop.
Mm.
De har känt varandra sedan... Alltså när man är 13 är man ju ett barn.
Exakt.
Det är verkligen helt sjukt.
Det är typ 0 år.
Undrar om någon sitter och säger så här, kommer du ihåg när vi var 15?
Exakt.
Vad stört.
Ja.
Men härligt.
Och om vi ska liksom komma till någon konklusion,
ja,
av det här kärlekspratet, så får man ju säga att... Alltså hur klyschigt det än må låta, så... De som har valt med hjärtat verkar ändå ha gått bäst för.
Ja, att, verkligen.
Good on paper är inte good på riktigt.
Nej, och de som liksom accepterat sina öden verkar ha gått bäst för också.
Mm, mm.
Jag tänker på Fergie och...
Ja, ja men precis. Men sen... Ja, och om vi snackar ny kunglig kärlek, så måste man väl ändå säga att prins Carl Philip och Sofia.
Ja.
Där finns det ju verkligen någonting.
Ja.
De har också behövt kämpa för sin kärlek. Mm. Sofia har varit väldigt hårt ansatt.
Mm.
Både i pressen och av andra personer. Våra läsare har till exempel varit ganska negativa till henne i perioder. Men nu har det liksom vänt.
Ja.
Hon är omtyckt. Våra läsare ringer och blir ledsna om det skrivs dåligt om henne.
Mm.
Ja.
Och hon har ju ändå liksom arbetat bort den här skandalstämpeln med den äran också.
Ja, verkligen.
Hon jobbar med välgörenhet. Hon sköter sig ju oklanderligt, om vi ska prata om beteenden i kungliga sammanhang.
Ja, men precis. Det känns ju verkligen som att det hon säger är sant när hon säger att de valen jag gjorde då är ingenting jag skulle göra nu.
Mm.
Alltså just att vika ut sig i slits och vara med i Paradise Hotel. Var väl, ja. Det var väl något hon ville då. Mm. Men som kanske inte behöver märka henne för livet.
Mm. Och Carl Philip och Sofia, om ni nu lyssnar på Podd Royal, vilket vi förutsätter att
ni
gör.
Ja, verkligen.
Så tycker vi att det skulle vara jättekul om ni ville gifta er. Men om ni inte vill det, så är det helt okej också.
Ja, man får leva i...
Man får leva hur man vill.
I samborelationer.
Ja. Men vi eller var för sig i särborelationer.
Ja,
eller kulbo, som Juholt säger.
Men vi Svensk Damtidning älskar förlovningar bröllop. Och bröllop.
Så vi blir jätteglada om det händer. Men gör som ni vill, som sagt. Mm. Det blir jättebra oavsett.
Ja.
Och vi kommer lägga ut någon slags länklista och läslista i våra bloggar.
Ja.
Om ni vill kolla på YouTube-klipp och läsa mer om drottning Sonjas självbiografi. Och...
Ja, och snusktejpen.
Ja, precis. Om ni vill läsa hur det går till när prins Charles förför sin älskarinna så kan ni ju surfa in på våra bloggar på svenskdam.se.
Ja.
Och följ oss på Instagram.
Ja.
Svensk Damtidning heter vi där i ett enda ord.
Precis.
Och vi finns på Facebook.
Ja. Och ha det så bra tills nästa gång.
Vi hörs.
Hej hej.
Hej hej.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.